Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord. I dagens episteltext på den 18:e söndagen efter trefaldighet så skriver Lukas i Apostlagärningarnas 26:e kapitel och från den 24:e versen. Då han talade detta till sitt försvar ropade Festus: "Du är från vettet, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen." Paulus svarade: "Jag är inte galen, högt ärade Festus. Vad jag säger är sant och förnuftigt. Konungen känner ju till allt detta och därför talar jag också öppet och fritt till honom. Jag kan inte tro att något av detta är obekant för honom. Det har ju inte hänt i någon avkrok. Tror du på profeterna, Agrippa?" "Jag vet att du tror," Agrippa svarade Paulus. "Du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen." Paulus svarade: "Fort eller långsamt, inför Gud skulle jag önska att inte bara du, utan alla som idag lyssnar på mig, blev sådana som jag, bortsett från de här bojorna." Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, i dagens text är vi i slutet av apostlagärningarna. Beskrivningen av det som hände apostlarna efter Jesu himmelsfärd. Aposteln är i fängelse. Det brott han är anklagad för hade framförts av de judiska ledarna och handlade om hur han förledde Israels folk genom sin förkunnelse. Han hade förhörts i Jerusalem och en romersk befälhavare hade varit engagerad i handläggningen av ärendet. Hans romerska medborgarskap förde honom vidare till Caesarea, där han hamnade i fängelse under landshövdingen Felix. Här får han också en åklagare, en jurist vid namn Tertullus, som framställer judarnas anklagelse på följande sätt. "Vi har funnit att den här mannen är en pestbuld och ställer till oroligheter bland alla judar runt om i världen, och han är ledare för nasariernas sekt. Han har till och med försökt att vanhelga templet, och därför grep vi honom." Ja, så var det de första kristna kallades, nasarier eller nasarener, eftersom de följde Jesus från Nasaret. Och samma namn gav den muslimska rörelsen ISIS de kristna i Mosul och sprejade därför den arabiska bokstaven N på deras hus innan de släpade ut dem för att tvinga dem på flykt, för att tvinga dem till konvertering till islam eller för att avrätta dem. Men vi kristna, vi skäms inte för Jesus från Nasaret. Och därför har kristna över hela världen antagit den arabiska bokstaven N på sina Facebook-profiler för att visa att vi står tillsammans med de kristna martyrerna i Syrien, i Mellanöstern, i Irak, som modigt vittnar om sin tro med sina liv. Nasarena, det är vi det, de kristna. Paulus befann sig också i Mellanöstern. Och han hotades också till sitt liv på grund av sin bekännelse till Jesus från Nasaret. Aposteln berättar öppet om sin tro och försvarar sig mot anklagelserna. Landshövdingen Felix, som han nu först ställdes inför, han hamnade i ett dilemma. Det romerska medborgarskapet, vet ni, det var ju väldigt högt aktat. Det var svårt att få romerskt medborgarskap om man inte var född som romare. Man kunde få det, man kunde förtjäna det, man kunde köpa det för pengar eller man kunde vara född till det. Och det innebar massa rättigheter. Man kunde inte anklagas oskyldigt. Man skulle fällas av domstol och man hade alltid rätt att överklaga. Man kunde inte bestraffas utan rättegång. Romerskt medborgarskap var viktigt. Så landshövdingen Felix ställdes inför ett dilemma. Å ena sidan kunde han inte döma en romersk medborgare oskyldigt. Å andra sidan så förstod han vikten av att hålla sig väl med judarna. Och han löste det genom att inte döma aposteln, men väl låta honom stanna kvar i fängelset i 2 år. Och Lukas berättar att Felix, han kände väl till vägen, som var ett annat namn på den kristna läran. Och det gjorde han, det gjorde att han tillsammans med sin hustru Drusilla roade sig med att lyssna på Paulus förkunnelse om Jesus Kristus. Men Lukas berättar att då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sa: gå din väg. Den här gången, när jag får tid, så ska jag kalla på dig. Det är inte ett ganska vanligt bemötande. Människor är intresserade av religion. Man tycker det är spännande att tala om Gud och evigheten och livets mening. Så länge man talar i så här allmänna termer. Finns Gud? Finns det någon mening i livet? Men så snart allvaret kommer in, talet om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, så blir det besvärligt. Kommer jag att bli tvungen att ändra mitt liv? Är mina synder ett problem inför en rättfärdig Gud? Och så skickar man bort den man pratar med. Eller så går man iväg själv. Eller så kommer man inte till kyrkan. Man vill inte höra. Det är jobbigt. Men texten berättade också att Felix hade ett annat motiv. Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar. Därför lät han ofta hämta honom och samtala med honom. Det finns människor som har helt jordiska motiv för att finnas bland kristna. Man hoppas att man kanske blir belönad materiellt. Men detta håller aldrig i längden. För kristendomen handlar ju inte om detta livet, utan om att du och jag får frid med Gud genom Jesus Kristus. År 59 efterträddes Felix av Porcius Festus, som fick ärva Paulus som fånge i Caesarea. Också inför denna landshövding fick aposteln försvara sig mot judarnas beskyllningar. Men Paulus ville inte dömas av judarna, utan appellerade till, alltså överklagade till kejsaren. En dag kom den judiske kungen Herodes Agrippa den andre, som styrde över Palestina, på besök. Och han löd direkt under kejsar Nero. Herodes skulle besöka landshövdingen Festus, som hade efterträtt Felix, som vi hörde. Och vad var nu mer passande än att man tog sig tid att lyssna på Festus fånge, som man inte visste riktigt vad han skulle göra av? Lukas berättar: Festus la fram Paulus sak inför kungen. Vi har här en man, sa han, som Felix har lämnat kvar som fånge. Och när jag var i Jerusalem framförde judarnas överstepräster och de äldste klagomål mot honom och begärde att få honom dömd. Men jag svarade dem att romarna inte har för sed att utelämna en anklagad människa förrän hon har stått ansikte mot ansikte med sina anklagare och fått tillfälle att försvara sig mot deras anklagelser. När de så hade kommit hit uppsköt jag inte saker, utan satt mig redan nästa dag på domarsätet och befallde att mannen skulle föras fram. När hans anklagare uppträdde beskyllde de honom inte för sådana brott som jag hade tänkt mig. Vad de anförde mot honom gällde några tvistefrågor som rör deras egen religion. Och dessutom en viss Jesus som var död, men som Paulus påstod var i livet. Och jag visste inte hur jag skulle handla i detta fall, och frågade därför om han ville resa till Jerusalem och där ställa sig inför rätta. Men då Paulus yrkade på att få bli kvar för att kejsaren skulle avgöra saken, befallde jag att han skulle hållas kvar tills jag kunde skicka honom till kejsaren. Och Agrippa sa till Festus: jag skulle också vilja höra den mannen. Festus svarade: imorgon ska du få höra honom. Det här dagens text kommer in efter den här långa inledningen, och det är bra sammanhang för att förstå vad som hände. Idag är dagen då aposteln ska intervjuas av landshövdingen Festus och kung Herodes Agrippa den andre. Och det handlar inte om ett litet vardagligt samtal över köksbordet, utan som Lukas berättar, med pompa och ståt i audienssalen. Vi kan se det framför oss. Paulus får stå inför ett smyckat podium. Och på tronstolarna sitter Festus, Herodes med hustrun Bernice. Det är ingen rättegång, utan det är mer ett förhör. Men det är ändå pompa och ståt, skriver Lukas. Ett förhör för att man skulle bedöma om man skulle skicka Paulus till Rom. Festus förklarar för Herodes: några säkra upplysningar om honom kan jag inte ge när jag skriver till dig, min herre. Därför har jag ställt honom inför er, först och främst inför dig, konung Agrippa, så att jag efter det här förhöret har något att skriva om. Jag kan inte se någon mening med att skicka en fånge utan att ange vad han är anklagad för. Och i den fina audienssalen fanns också befälhavarna och de förnämsta männen i staden. Men vi ska idag fokusera på 4 personer. Aposteln Paulus, Festus, Herodes Agrippa den andre och hans hustru Bernice. Aposteln berättar om sitt liv, hur han som strikt religiös jude hade förföljt de kristna, men hur Guds profeter i Gamla testamentet hade lovat att Messias, judarnas utlovade kung, skulle komma, och hur han på vägen till Damaskus mötte denna kung i ett ljus från himlen klarare än solen. Det var Jesus från Nasaret, den som du förföljer. Jesus sa till honom där på Damaskusvägen: jag var bländad av det här, av Kristus, av solskenet och hans röst. Så sa Jesus till honom: stig upp och stå på fötterna. Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag har kommit att visa dig. När jag nu räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna, till dem sänder jag dig för att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Och Paulus säger idag till Herodes: jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och i hela Judeen och sen ute bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. Han säger: jag säger ingenting annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske, att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Låt oss här se på aposteln. Med alla dessa höga herrar i salen så lägger han ingen längre tid på att ta upp judarnas anklagelser. Vilka förmildrande omständigheter som skulle kunna finnas. Och hur oskyldig han var. Utan han lägger allt fokus på att presentera evangeliet för dessa höga herrar. Att berätta om att Jesus Kristus, som var förutsagd av profeterna, kommit till världen. Hur han dött och uppstått för människors frälsning och för deras omvändelses skull. Märker ni det? Kära kristna, vad ligger vårt fokus? Att tala om oss själva och våra intressen. Att försvara oss. Mitt anseende, att bättra på min fasad, att tala om hur oskyldiga vi är. Eller gör det som aposteln, att vi berättar om honom som ensam kan frälsa själar. Jesus Kristus som har dött och uppstått för vår skull. Brinner vi av Guds andes eld för syftet att vinna själar för evigheten? Brinner vi för våra medmänniskor? Låt oss nu se på den andra personen i handlingen och hans personlighet. Då han talade detta till sitt försvar ropade Festus: du är från vettet, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen. Det är en lärdom som vi kristna får räkna med. Vi är, som aposteln säger, vi är dårar för Kristi skull.
Eller som man säger på ett annat ställe.
Eller som för världen var
dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansett och fraktat, ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till inte det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort i vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. När jag kom till er, säger aposteln, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Dårskapen, den är alltså skenbar. Det är bara världens människor som ser det så. I själva verket säger det ju Guds vishet. Att Gud sände sin son till att frälsa oss från våra synder genom att dö på korset och uppstå på den tredje dagen. Guds apostel tilltalar handlingens andra person, Festus. Jag är inte galen, högt ärade Festus. Vad jag säger är sant och förnuftigt. Konungen känner ju till allt detta och därför talar jag också öppet och fritt till honom. Jag kan inte tro att något av detta är obekant för honom. Det har ju inte hänt någon avkrok. Tror du på profeterna, konung Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus: du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen. Paulus svarade: fort eller långsamt, inför Gud skulle jag önska att inte bara du utan alla som idag lyssnar på mig blev sådana som jag, bortsett från de här bojorna. Aposteln, märker ni, svarar Festus, men hans fokus ligger på konung Agrippa. Du minns ju, han har ju redan pratat med Festus tidigare. Det är kung Agrippas hjärta som han vill vinna för Kristus. Han nämner Herodes Agrippa den andre vid namn inte mindre än 5 gånger i kapitel 26. Tilltalar honom vid namn. Han är ute efter den här mannens själ. I denna stora samling av människor så är det Agrippa han söker nå. Vem har Herren lagt på ditt och mitt hjärta? Är det en arbetskamrat? Är det en vän? Är det en släkting? Gör vi som aposteln, att vi attackerar honom med kärleksbudskapet om Jesus Kristus? Eller försöker vi att vara diplomatiska för att inte bli osams? Rannsakande frågor. Aposteln Petrus skriver: Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Var alltid beredda. Man kan ju undra varför just Herodes Agrippa den andre är måltaven för apostelns evangelieförkunnelse och varför han blir så personlig med honom. Konungen känner ju till allt detta och därför talar jag också öppet och fritt till honom. Jag kan inte tro att något av detta är obekant för honom. Det har ju inte hänt någon avkrok. Tror du på profeterna, konung Agrippa? Jag vet att du tror. Vem var den med? Herodes Agrippa den andre. Ja, den som läst Nya Testamentet har stött på namnet Herodes flera gånger. Eller hur? Det är inte samma person. Utan det är en hel dynasti av kungar. Det är flera kungar. Den herodianska ättelinjen. Ni vet, precis som vi har i Sverige så har vi massor med Karl. Till exempel Karl den första, Karl den femte, sjätte och sjunde och tionde. Gustav femte och sjätte och så vidare. Så hade man också på den tiden, man ärvde ett namn. Och så det fanns en herodiansk ättelinje, Herodes.
dessa herodianer, vad var det för människor då? Den herodianska ättelinjen. Och dessa var judar som var på olika sätt maktmänniskor. Och många av dem stötte på kristendomen på ett eller annat sätt. Denne mans farfar, som nu Paulus har framför sig. Denne mans farfar, det var Herodes den store, som gjorde sig känd i Nya testamentet genom att han vid Jesu födelse på grund av information från österns vise män fick reda på att en kung skulle födas och därför lät döda alla gossebarn som var 2 år och yngre i Betlehem med omnejd. Det var hans farfar. I detta skede så flyr Josef och Maria med Jesusbarnet till Egypten för en tid. Denne mans farbror var Herodes Antipas, som lät halshugga Johannes döparen. Som ni minns, Johannes döparen som hade avslöjat Antipas att han levde i synd med sin brors hustru Herodia. Denne mans far, Herodes Agrippa den andres far, var Herodes Agrippa den förste. Och vad hade han gjort då? Jo, han var den som grep och misshandlade medlemmar i den kristna församlingen i Jerusalem, som lät halshugga Johannes bror Jakob och som också hade dödat Petrus, om inte en ängel hade befriat honom från fängelset. Och nu står alltså aposteln inför Herodes Agrippa den andre, vars släkt var så besudlad av blod från Guds folk och vädjar till hans hjärta. Varför lägger aposteln en sån energi på såna människor? Borde han inte varnat dem och sen förkastat dem? Svaret är att Gud inte vill att vi ska ge upp någon människa. Hur långt ifrån sanningen de än befinner sig. För Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Också Herodes Agrippas den andres ställe. Också ditt och mitt ställe. Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död, säger Herren. Nej, jag vill att han vänder sig om från sin väg och får leva. Och aposteln själv. Han var ju själv ett exempel på att det inte finns hopplösa fall inför Gud. Om det bara skulle hänga på hur långt ifrån Gud vi befinner oss. Paulus själv säger. Han säger till Jesus. I den ena synagogan efter den andra lät jag fängsla och piska dem som trodde på dig. Och när ditt vittne Stefanus blod blev utgjutet stod jag själv där. Jag hade gått med på det och vaktade kläderna och de som dödade honom. Det var Paulus. Men också en Paulus, en före detta fiende till Kristus, kunde Gud omvända. Han skriver senare: detta är ett ord att lita på, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. 1 Timoteus kapitel 1, vers 15 och 16.
Och bredvid kung Herodes Agrippa den andre sitter drottningen Bernice. Och hon är ett exempel på hur stor den här mans synder var. Vi har pratat om hans förfäders synder, men ska vi se på själva Herodes synder. Och Bernice, det var Agrippas egen syster som han var gift med. Hon hade varit gift med hans farbror. Sen hade hon gift om sig med en som heter Polymon för att sen bara lämna honom och för att sen gå in i ett incestuöst äktenskap med sin egen bror. Hon var ett synligt bevis på hur djupt fallen denna man var. Men aposteln vädjar till Agrippa. Han hade talat om Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelsen. Konungen känner ju till allt detta och därför talar jag också öppet och fritt till honom. Jag kan inte tro att något av detta är obekant för honom. Det har ju inte hänt i någon avkrok. Alla fakta fanns på bordet. Som insatt i de judiska frågorna hade kungen förstås information om det som hade hänt i ett litet land i Israel. Alla vet vad som händer. Jerusalem, det var ungefär 10 mil ifrån Caesarea. Han hade också från barndomen fått studera de heliga skrifterna. Aposteln säger ju, tror du på profeterna, konung Agrippa? Jag vet att du tror. Och om han trodde på profeterna, då trodde han också på det Guds ord genom profeten Jesaja som hade uttalats 700 år tidigare, som sade om Jesu Kristi korsdöd. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en ville, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Och Herodes Agrippa den andre svarar Paulus, du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till en kristen. Paulus svarade, fort eller långsamt, inför Gud skulle jag önska att inte bara du utan alla som idag lyssnar på mig blev sådana som jag, bortsett från de här bojorna. Och så kungen ser den glöd, den iver som aposteln hade att vinna ännu en själ för Guds rike. Men det är inte så. Man kan övertala någon in i Guds rike. Och det är, Paulus säger ju inte heller att han försöker övertala honom. De här orden kommer från Agrippa. Ingen kan tro, om inte Guds ande rör vid hjärtat, att bli ett Guds barn, att bli omvänd. Det är helt och hållet andens verk. Men det man kan göra är att göra som Paulus. Presentera budskapet om Jesus Kristus så att budskapet kan förändra en människa. Budskapet som handlar om att Gud älskade världen så mycket att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och så befinner du och jag oss här idag. Här och nu. Och vi kanske inte har begått sådana stora synder som den herodianska dynastin. Men vi har alla syndat mot Guds bud. Vi har inte älskat Gud över allting och vår nästa som oss själva. Du och jag är också syndare. När jag idag lyfter fram Jesus Kristus som korsfäst för världens synd, så handlar det inte om övertalning. Det handlar om att Gud genom det förkunnade ordet sträcker ut sina armar mot oss. Kom, tag livets vatten för intet. Tro att Jesus är dött, är den som har dött för dina och mina synder. Lita på det. Tro att synden är förlåten genom hans blod på korset. Lita på hans, att hans förlåtelse ger dig och mig. Låt oss inte smita genom att säga att våra synder är för stora. Guds nåd och förlåtelse genom Kristi offer på korset är ännu större. Låt oss inte tänka att vi kan kompensera Gud. Alltså att vi kan fixa till det där som felade så att Gud på grund av detta får ta emot oss. Jesus har redan kompenserat genom sitt offer på korset. Han har redan betalt allting. Det är färdigt. Evangeliet är till för sådana syndare som dig och mig. Det är Jesus själv som säger. Det är inte det friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Herodes Agrippa den andre tyckte att aposteln hade för bråttom. Och därför dog troligen han och hans fru i sina synder. Han fick själv bevittna hur Jerusalem bröts ner när Titus arméer intog staden ungefär 10 år senare. Detta hände i 59. Ungefär år 70 så faller Jerusalem. Ingenting här består. Herodes Agrippa var nog den sista i den herodianska dynastin. Man kan aldrig ha för bråttom att tro sina synders förlåtelse. Det går bra imorgon. Nej, det går bra nu. Man kan aldrig ha för bråttom att tro sina synders förlåtelse. Jag måste först. Snarare är problemet att de flesta för sent inser att Jesus Kristus är vår Herre och Frälsare. I den tid då man inte längre kan omvända sig, då man ligger i sin kista, eller om man växer ur graven, då är det för sent. Låt oss idag tro att Jesus Kristus är vår frälsare och vända oss till honom i ånger och tro. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Låt oss bedja.